Ferie, wie das Wochna. Ferie, wie das Wochna.
God morgon, god morgon. Hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, god morgon. Kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi
ser. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon.
Oj Magnus, var det hackade konstigt där?
Här hackade.
Jaha, är något nytt härligt?
Det är vare sig hackat eller malet den här morgonen kan jag konstatera.
Hackat är det då?
Ja, det är ju sant, det är ju hackat, inte malet.
Malet än så länge denna 9 februari när vi hälsar er välkomna till Sverige vaknar, avsnitt nummer 94 och inget annat. Idag ska vi prata lite såklart om konflikten mellan då Iran och USA som förhoppningsvis börjar med sig. Jag ska också se lite på hur Sverige faktiskt är en alldeles utmärkt bankomat för en och annan. Det är en ledare GP som sammanställer det här på ett fint sätt. Man blir fortfarande förvånad, Magnus.
Ja, men det är klart. Man ska aldrig upphöra sig att förvåna. Alltså, man ska aldrig förlora barnasinnet. Det ska vara placeras långt bak i skallen och tas fram vid behov. Det är klart man blir det. Men om man inte blev det, då har man ju någonstans förlikat sig med att det är på ett visst sätt. Så därför tycker jag att förvåning ändå är bra att få.
Ja, just det.
För om du bara gick runt och så här, men det är gruppvåldtäkt, just det, schysst. Ja, men vi är bankomat, schysst liksom. Jag förvånas
inte. Inte så mycket att göra åt det.
Nej, då blir man förvånad så blir man ändå, då får man en reaktion. Och reaktion leder till vad? Jo, det leder till handling.
Just det, förhoppningsvis.
Förhoppningsvis.
Förhoppningsvis. Du, vi kan börja med något helt annat här. Du får en uppmaning i chatten, Magnus, att hyfsa till de unga pojkarnas språk. Jag vet inte mer om detta.
Jaha.
Du får plocka den helt enkelt.
Ja, men det tycker jag väl är en det är alltid lämpligt. Jag tycker också att det är bra att man ibland säger åt mig att jag ska hyfsa till mitt språk. Jag brukar få skäll hemma nämligen för att jag svär en del. Jag svär som en borstvindare.
Jag har ju länge kampanjat mot detta, va?
Ja, och det är ju klart. Det är klart man ska hyfsa till språket. Språket är nyckeln till det mesta. Därför bör man ju hyfsa till det.
Gör det då?
Tyvärr så får man inte särskilt mycket hyfs generellt sett när man växer upp idag. Nej. Vilket gör att det är svårt, och det där är ju jättesvårt för föräldrar naturligtvis att hyfsa till sina barn, för att vi pratar ju om det här, vad som händer i skolan och så. Det är en sak att de kommer hem med en massa goja i huvudet som man får lära om, men ska också behöva lära om hela det sätt att röra sig, alltså rörelsemönster, tankemönster, språkmönster, det är ett elände.
Jag tänker lite på artikeln du skrev om att det är jobbigt att vara minoritet.
Ja,
det var väl han Johan där som också mellan raderna sa att han hade anpassat sig till de här babbeluringarna då, bland annat via språk. Det kan inte vara så trevligt att känna att man måste liksom medvetet börja bruka en sämre svenska och sådär.
Nej, det är ju fruktansvärt. Det minns jag från när man själv gick i plugget. Det fanns ju de som helt anammade främlingarnas, eller försökte. Det roliga var ju att de blev ju driftkuckus bland främlingarna. De blev ju aldrig accepterade där. Det blir man inte.
Just det.
Och hos oss så skar de ju av liksom banden till och sådär. Så de var ganska ensamma till sist, tror jag.
Ja, det har hänt. Jag tycker det blir vanligare. Man hör någon bli intervjuad, en ungdom på radio. Så är man så här, är det en utlänning? Ja, nej. Det är inte så att de bryter kanske, men de lägger till med så här konstiga utfyllnadsord, typ jag svär. Inte just det, men den sortens grejer hela tiden.
Ja.
Och hörde även en ung nysvensk prata då om det här, svårt att deras förortssvenska är liksom, det är svenska. Men den är ju väldigt svårförståelig om man inte kommer därifrån. Det är så fullblandat med annat, konstigt.
Ursäkta att jag skrattar, men du var helt seriös och ditt ansiktsuttryck var helt jämnt när du sa en nysvensk.
Det är sådana de är.
Ja, men det är sant. Jag tänker också på att vi i Sveriges Radio och TV nu för tiden kommer undan med att ha människor som inte kan prata.
Ja,
som jag såg någon sån här typ SVT Värmland eller något så här. Karn som de hade satt där från mörkaste Afrika. Han kunde ju verkligen inte svenska.
Nej, jag har med sett några sådana typ nyhetsuppläsare som bara hej på sig.
Precis.
Det kommer de med tofflan och alla gick hem. Tack för idag. Det ingen så... vågar väl säga någonting. Ingen i redaktionen sitter väl där och bara håller sig för pannan och så ska någon säga något. Nej, vi lägger ut det då.
Det är lika bra. Nej, men så att hyfsa till språket, det håller jag med. Som sagt, jag vet inte riktigt vad som önskades. Utveckla detta gärna så kan vi göra vår del i kulturkriget.
Ja, kanske skriva något om det. Om vikten att bli tagen på.
Kanske en pluspodd om språket. Vi har ju Jalle Horn, han kan det här med
det
språk.
Det är en grej. Språk, ja. Någon som använder språk. Mm. Det är Donald Trump det.
Det är Donald Trump.
Gud vad han höll på igår. Vilken tid det tog innan han kom ut.
Ja, det sats och väntades en halvtimme över tiden i princip innan det här talet. Det är jag mycket besviken över. För att jag tycker att har man sagt en sak så har man sagt det. Men jag vet inte, det kanske är slagsmål inne i Vita huset innan man går ut så här. För att vi vet ju att det finns två falanger. Det har funnits ganska länge två falanger i Vita huset och de har lite varierat i styrka. På senare tid har ju globalisterna flyttat fram positionerna ganska mycket. Men det finns kvar det här gamla America First, det är jag rätt säker på. Det ser man ju och märker man ju. Det finns något som strävar emot och de där kan nog vara i luven på varandra. Hur man ska formulera och sådär. Jag lyssnade på en sån där kommentator från om det var Fox News. Han sa att fram till sista sekund när presidenten går ut så ändras talet. Det är så det är praxis. Något ord här, någon sak där, så sitter det 10-20 proffs och läser. Mm. Men ändra det så där.
Jag tycker demokraterna är rätt roliga för de tycker alltid inte det Trump tycker. Det vill säga han bara du behöver inte vara krig nu hela tiden. Ja, nu ska vi döda alla och spränga alla och så spränger han lite folk och då var inte det bra heller för man ska inte kriga på något sätt.
Nej.
Oerhört genomskinligt. Nej, och vi satt ju och lyssnade här på inför live-talet och det var även om du tänkte på det. Någon kommentator som hela tiden bara det här är det viktigaste talet han någonsin har hållit under hela sin presidentskap. Mm. Är det så tycker du? Det är det väl kanske på ett sätt.
Det hade kanske kunnat vara det om det som hade sagts hade varit det som globalisterna ville.
Mm. Nu kör vi.
Ja.
Nu är det. Nu.
Jag tror att det satt en hel del och oroade sig. Andra satt och hoppades att hans första ord skulle vara att som överförhavare för Amerikas förenta staters armé har jag idag i detta nu gett order om att inleda anfall mot Iran.
Han gav partigen på
precis, och marktrupper och allting. Ja. Men då hade det ju gått för många. Mm. Och andra hade ju blivit väldigt ledsna. Men så vart det ju inte. Hade han sagt det, då hade det varit det viktigaste, naturligtvis.
Ja, precis. Och nu var det väl såklart att avstyra en stor konflikt. Det är ju såklart viktigt, vilket ju var han... Han gjorde, jag tyckte han verkade väldigt pressad och fick jag för mig först. Jag vet inte om du tänkte på det. Nu ska man ju inte så här finanalysera varje grej, men jag tyckte han kändes lite så här flåsig. Och lite...
Ja, han var flåsig och han var arg.
Han har precis boxats där.
Ja, men det känns ju som det. För han frustade en del. Mm. Och du vet så här... Lite som jag känner mig när jag gått upp för en trappa.
Nej, just det.
När jag var storökare en gång i tiden. Mm. Nej, men det var väldigt så där svårt för han. Jag vet inte om han tvingade säga saker han inte ville eller om han var sur över att folk hade försökt pressa honom att säga saker han inte ville eller någonting.
Ja, men vad sa han här då egentligen? Inte så komplicerat. Han sa väl typ, nu får ni lugna er där va? Egentligen. Och vårt bästa sätt liksom att trycka till Iran är via vår ekonomi. Trots allt vad var det han sa, våra missiler är snabba, kraftfulla och dödliga. Men vi vill inte använda dem helst.
Nej,
det vore
precis.
Bra om vi kunde slippa göra det. Och även det här Iran kan vara ett bra land. Han sa väl det också, de här otroliga resurser som vi borde utnyttja.
Untapped resources.
olja. Och var väl inte, det här är ju mycket ett liksom, psykologiskt krig. Man känner ju ibland, det är verkligen två barnungar som står och skriker på varandra över skolgården. Kan man väl känna. Och hade han varit väldigt kaxig här, kanske Trump, så kanske det hade fått Iran att känna att nej, nu måste vi bråka lite mer här.
Jo, men det är ju det som tyder på att Trump fortfarande inte vill ha krig. Jag tror att så här i efterhand så börjar jag fundera om det inte var så. För det första han säger är ju i princip att inga dödsoffer, inga materiella skador. Och jag minns när han angrep Syrien med Tomahawk-robotar.
Just det.
Då vet vi ju att det fanns ju en förvarning eftersom Ryssland fanns där.
Mm.
Så Ryssland var ju varnad om att man skulle göra det. Vilket precis. Naturligtvis också ledde till att Syrien kunde flytta på sina trupper.
Mm.
Jag tror att i det här fallet så sa Iran till Ryssland att vi kommer göra si eller så. Och sen sa Ryssland det till USA.
Ja, eller om man sänder detta på också bra radiovågor som man vet jag
avvisar. Ja, precis. Att vi kommer göra. Ja. Just för att mullorna och Iran måste ju hålla internt att de gör någonting. Och Trump måste ju hålla skenet upp och sådär. Men Men han går ju, alltså, för att det är ändå en två militärbaser som attackeras med kryssningsrobotar. Det är ändå ganska sådär.
22 stycken också. Ja. Och många träffade ju trots allt. Men precis. Det verkar knappt ha varit några materiella skador. Eller?
Nej, som sagt, det måste ha flyttats på en hel del.
Det var bara asfalt kvar. Och så.
Ja, nej, så att, och det är ju en jättebra utgångspunkt att det var så. Hade det varit döda soldater, då hade det inte gått att säga så som Trump sa.
Nej, precis. Tänk 10 döda amerikanska soldater. Mm. Tidningarna har tryckt upp detta. Mm. What will Trump do?
Precis. Liksom. Mm. Då är man målad in i ett hörn. Mm. Så att någonstans tror jag att det finns mycket taktik bakom detta. Så att det Trump säger är egentligen bara att allting har gått bra. Vi har inga problem med det här. Och svarar då med att vi kommer ha fortsatta sanktioner. Men hela tiden underliggande det här med att Iran är ett fint land och bra människor. Han öppnar för fred, han öppnar för samtal med regimen. Han pratar ingenting om regimskifte. Det där har varit tydligt tidigare att man måste så här, få till regimskifte. Inget sånt. Samt sa han det att de har ju, han tog upp gemensamma, som ISIS till exempel, att man har liksom gemensamt.
Precis,
där.
Och gemensamma fiender.
Precis, han ville utveckla det, att samarbeta med dem. Mm. Men då måste de, som han sa, sluta med kärnvapen och sluta ha liksom, försöka destabilisera regionen. Och det måste han ju säga,
det var såklart.
Såklart, va? Men det kommer ju aldrig hända. Jag menar, för Iran kommer inte sluta vara en aktiv spelare i sitt närområde. Mm. Och USA kommer inte sluta vara en aktiv spelare i sitt, eller jag menar Israels närområde. Mm. Men däremot kanske de kan komma på något sätt att inte kriga med varandra. Jag tror att sanktioner kommer fortsätta, jag tror att proxykriget kommer fortsätta. Mm. Men det här som vi alla vill undvika, i alla fall du och jag, det kommer ju inte ske. Det var ju tydliga, inget krig med Iran.
Nej, precis. Och han sa ju även att andra måste vara med i detta lite grann. Det verkar vara en del avtal. Jag vet inte om du hängde med på det. Jag gjorde det inte riktigt. Det är en massa bokstavskombinationer bara. Men avtal som bland annat Ryssland är inblandade i med Iran. Och jag vet inte om det hade med kärnvapen att göra. Om det var handelsavtal.
Det är det gamla kärnvapenavtalet som man inte vill ha.
Och typ det får ni dra er ur nu. Och det var ju, han började ju säga det. Under min tid som president kommer Iran aldrig ha kärnvapen. Nej. Vilket först fick man bli lite orolig. Mm. Jag tänkte så här, okej, har de nu hittat på att de gör kärnvapen? Precis. Där? För då kan man ju dra på priset när man gick in i Irak. Då var det ju kärnvapen överallt.
Just det. Man har inte hittat dem ännu förstås.
Nej, jag fattar inte varför de inte kärnvapen. Men det är väl för att du vet, då kommer det USA. Ja. Men nu har de ju lärt sig att det spelar ingen roll om vi har det eller inte.
Nej, precis. Nej, men det var ju bra tal, bra av Trump, såklart. Bollen hamnar lite hos han skickar tillbaka den till Iran. Och han påtalade ju också det, och det var ju inte tvungen att göra, att Iran has stand down, alltså de har demobiliserat, sa han. Och det vet man ju om de gör eller inte. Och det har de säkert gjort, va? För att de vill inte ha ett krig heller. Så att och så hotade de. Alltså Trump hotade Iran, som du sa där, med sina missiler. Och de är snabba och snygga och vad de nu var.
Bra. Och Iran drog sig ur något kärnvapensamarbete här. Det var ju precis efter det här mordet. Jag vet inte om det kan ställa till det. Men jag tror faktiskt, det är precis så som du säger, Trump vill inte ha krig. Så när de som vill ha krig slänger fram olika liksom kotletter till Anna, men det här, du kan gå in på det här, du kan gå in på det här, du kan gå in, så säger han bara nej, 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 nej. Och så länge den viljan finns, det är trots allt Trump delvis i alla fall som bestämmer.
Ja, men det blir ju så, det finns ju krafter som det finns olika spelare, det har vi ju sett. De vill ha krig mot Syrien, de vill ha krig mot Iran tidigare, de har velat ha krig mot Nordkorea. Och jag menar, innan valet så ville man ju krig mot Ryssland. Det var ju det som Hillary Clinton i princip gick till val på. Så det är klart att han som president någonstans har makten att säga bu eller bä. Va? Sen försöker de påverka honom på olika sätt och vis. Men orden kommer ju därifrån den kommer. Men, nej, och det är ju det som är det positiva i detta. Att den här situationen deeskaleras. Kan man säga så? Språkhyfsar. Deeskaleras.
Deeskaleras.
Ja, för att vi såg ju nu under natten här, så kom det ju två robotar från gud vet vart och slog ner
ingenstans. Ja, precis. Som alla bara så här, vi ignorerade det här.
Ja, ingen bryr sig riktigt. Ingen vill så här, nej.
Och där blir man ju misstänkt om det är någon annan spelare som drog iväg lite raketer för att försöka få igång det här igen.
Precis. Vi såg ju det i Syrien, hur IS-anknytna styrkor, så kallade rebeller då, använder kemvapen för att få Assad att framstå i dåliga dagar. Det kan vara samma sak här, eller så kan det vara någon inavlad milisgrupp någonstans som så är alla Akbar trycker på en knapp.
Men det var ju tusen. Så jag vet inte om de smällde in i amerikanska ambassaden då, för då hade ju varit tillbaka på ruta ett.
Då var man ju tillbaka på ruta ett, ja. Mm. För att vi vill ju naturligtvis inte, vi är nationalister och vi är anti-imperialister. Det betyder att vi inte vill ha krig. Framförallt vill vi inte ha krig eftersom det påverkar Sverige menligt.
Mm. Ja, och det är rätt pung med krig.
Generellt. Ja, rent generellt är det jättedåligt med krig.
Dör och tycker inte jag är så himla bra. Och nu satt jag här igår med Ludvig och... jag försökte att jag harklar mig så mycket. Jag har precis druckit en väldigt kladdig gainer. Och så här, Trump har han tappat det. Vad är det med honom? Nu är han galen och gillar vi inte honom alls. Och sen kollar man på tal med Trump och så bara, okej, men då är jag med. Men det är inte så himla konstigt ändå. För att jag menar, man måste ju höra vad folk har att säga innan man bestämmer sig. Och jag har ju, alltså, vissa i den nationella kretsen då har ju tagit det här avrättandet av den här generalen som bevis på att Trump är liksom, han är styrd av vilka det nu må vara, och han är ondskan själv och han är satan. Men jag har svårt att se att speciellt, jag menar, hade, som du sa, hade vi haft Hillary här istället så hade vi haft ett krig för länge sedan.
Ja, det tror jag.
Hade vi haft president X, Y, Z och B och L hade vi troligtvis också haft krig. Trump är ändå ganska unik i detta, och jag menar, Iran har varit på den här listan över länder som ska invaderas, som bland annat Israel är väldigt sugna på under ganska lång tid.
Ja, ja,
och väldigt många, inklusive mig, hade man frågat mig för några år sedan hade jag sagt ja, 2020-2021 då kommer vi ha en invasion av Iran garanterat på något konstigt sätt. Mm. Och nu kanske det inte blir så. Och det är Trump som står däremellan.
Ja, men det är det. Jag menar, vi vet att neokonarna då, jag tror det var 70-talet som man då publicerade sin så här doktrin för amerikansk utrikespolitik, vad man vill ha, krigsökarna. Man vill ju se regimskiften och liknande. Och det, man har lyckats med i princip, eller man har lyckats med alla länder utom Iran och Syrien i det här laget. Va? Jag måste också plocka upp från chatten som går medan vi pratar. Vit man skriver och diskuterar lite, eller tänker lite här kring det här med många nationellas idéer om att det måste bli sämre tider för att det ska bli bättre. Och så. Jag köper ju det. Jag köper inte det.
Du köper inte det?
Att det måste bli sämre innan det blir bättre. Nej. Alltså det kommer bli sämre innan det blir bättre. Men det är inte det som utlöser de vita folkens vilja att överleva. Det har vi sett i Grekland, det har vi sett i många länder. Så, det spelar ingen roll hur illa det blir. Det är inte det som till sist får liksom, man vet inte varför.
Nej, det finns väl inget enkelt svar på det, tror jag.
Men och han frågar här då huruvida då vi nationalister mot krig, ja. Men det är också den här frågan, globalister mot nationalister. Vilka vinner på att det blir på det här sättet som nu då? Och jag vågar hävda att utifrån mitt perspektiv så vinner i alla fall vi på att det inte blir storkrig. Dels blir Iran kvar som en aktör i regionen, vilket är intressant på många sätt och vis. Och de har ju visat sig då stå mot den terrorism som har drabbat västerlandet, det vill säga den terrorism som Saudiarabien finansierar. Är det några som har bekämpat den så är det Iran och Syrien. Och det är bra, för att då kan de hålla de stångna där, så att säga. Det är det ena. Det andra är att om vi inte får ett storkrig, då får vi inte den enorma, och då menar jag enorma, massinvandringsvåg som hade kommit om det blir ett storkrig. Blir det ett storkrig i regionen, då kommer massinvandringsvågen vara av den magnitud att den över ett års tid knäcker Europa. Vi pratar tiotals miljoner människor som bara traskar rakt in i Europa. Och om man tror att, ja men vad bra, det är bra att det kommer tiotals miljoner främlingar, för då kommer folk resa sig.
Ja. Då hade de nog gjort det redan, tänker jag.
Ja, men precis. Så att jag tror inte, utan det skulle snarare ge oss ett ännu svårare läge demografiskt i Europa mot vad vi har nu. Så att nej, jag tror att det här var bra för nationalismen. Och att Trump sa som han sa var i min värld i alla fall ett nederlag för globalisterna, utan tvekan. Sen kanske vi sitter med ett storkrig i halsen om ett halvår i alla fall. Va? Det finns krafter som försöker pusha det på båda sidor. Det är klart att det finns krigssökare i Iran också.
Sen, alltså, tänkte vilka konflikter för... Jag vet inte hur bra koll du har på detta sunni-islam och shia-islam.
Just det.
Men Iran är ju väldigt mycket shia. Det är ju 90% nästan. Och jag antar och tror att de flesta andra, alltså invandrare länder, om man säger så, de flesta andra muslimerna som befinner sig i Europa är sunni. Och här har vi en väldigt konflikt mellan dem.
Oh ja,
så tänkte då hundratusentals shia-muslimer som ska välla in då i ett Europa som redan är beräglat av sunni. Det hade ju sett en hel del stök där.
Absolut, absolut. Och generellt sett så den typen av oro bringar ju också då terroristorganisationer. Och det finns ju olika grenar på alla de här träden. Så att nej, jag tror att eller jag är övertygad om att det vi ser nu är det positiva. I detta, helt enkelt.
Fäckligt. Och som sagt, två raketer slog ner då den här så kallade gröna zonen i går kväll, va?
Ja, precis. Som ingen sen ville låtsas om.
Nej, för när jag såg det så nu börjar det igen, trodde jag. Men, och det passade inte alls in i den här bilden. Jag tycker man ser det här spelet ganska klart nu ändå. Och det sjukt som det må vara är lite fint på ett sätt. Båda är så här, det är två tuffingar på skolgården fast de vill egentligen inte slåss med varandra. Nej. Men de måste ju visa sina gäng hur tuffa de är.
Visst.
Så de skojboxas lite, ingen blir egentligen skadad och sådär. Och sen var det färdigt. Men sen såg det ut som att någon fick in ett tjuvnup ändå här. Men det var bara misstag. Någon hade inte läst manus ordentligt och sådär. Och det verkar bli helt tyst.
Precis. Nej, men alltså, det finns ju starka krafter. Det finns ett klipp som går på Twitter eller vart, lite överallt på sociala medier från Simon Wiesenthal Center. Där du har den judiska lobbyn. Och där säger man ju väldigt tydligt.
Det kan vi lyssna på det.
Ja, det kan vi göra.
Det är från Simon Wiesenthal Centret. Ja, det är... en man som heter, ska vi se här, Rabbi då Marvin Heer. Han tycker att man ska spränga hela Iran mer eller mindre. Men varför det? Jo, på grund av.
History teaches us that when you have arch terrorists and you have inhuman human beings who, by the way, deny the Holocaust. Imagine the entire leadership of Iran denies the existence of the Holocaust. And we have to worry about how we treat them. If they're going to kill American soldiers, we have an obligation to do what President Obama did to Osama bin Laden, what the president of Czechoslovakia did to Reinhard Heydrich. That should be done to the Iranian leaders.
Alltså nu är det såklart ett urklipp, men det känns som att han ska ju komma igång med något. Det är så evil, de är så fruktansvärda människor. Och framförallt, de förnekar förintelsen.
Ja, precis.
Allt det här andra som de eventuellt har gjort, antar tortyr och mord och allt vad du kan hitta på, det var liksom inte så viktigt.
Nej.
De förnekar förintelsen. Ja. Och bara för att de har en tanke om ett historiskt skeende så ska de utrotas.
Det är inget nytt i och för sig. Det fanns en judisk maktrörelse under andra världskriget. De ville fullständigt utrota den tyska hela generalstaben och liksom man tvingade Tyskland tillbaka till som de som medeltiden för att bli av med militarismen och sådär. Så det här är en gammal strategi att helt enkelt ta bort alla. Men det här är det som Trump, om vi tar Trump, för jag tycker ofta att folk inte sätter sig i Trumps, försöker sätta sig i hans skor eller ställa sig i hans skor. Utan man säger så här, jävla Trump, jag kommer aldrig, jag ångrar att jag röstar på han. Eller nu hoppar jag av Trump-tåget. Vad ska han göra då? De människorna de berättar aldrig hur han, utifrån den position han har som president, ska göra. Det säger man inte. Det här är vad han har på ena sidan.
Precis.
Det här är en av de absolut mäktigaste organisationerna i USA. Simon Wiesenthal-centret finns över hela världen för övrigt. Som är en av de mer liksom tyngre delarna av den judiska lobbyn. Vad ska man göra?
Precis.
Det här är vad de kräver.
Ja, och vi kan ju låtsas för saken. Skulle vi säga att Trump lyssnar på Sverige vakna varje dag? Han har superkoll på allting. Men som du säger, vad ska han göra? Ska han då i nästa tal bara, ut med alla svarta i USA, skjut alla vid gränsen och Israel kan vi typ lika gärna invadera för judarna styr allting. Det är inte riktigt rimligt att han gör något sånt.
Du har bandupptagningar med Richard Nixon, du har bandupptagningar med Kennedy. Båda konstaterar att jag är greppet på judarna. Det är vad de säger.
Hur gick det för dem sen?
Ja, precis. Men det de konstaterar är att jag kan inte. Jag kan inte göra det här som jag vill. Och det var för 30, 40, 50 år sedan. För att de konstaterar att den judiska maktrörelsen är för stark. Jag är till delen puppet i deras händer. Och de gör det de kan, menar de själva, för att liksom manövrera. Men det finns vissa saker. Och då måste man ju spegla frågan till de som då menar att Trump gör helt fel hela tiden. Vad ska han göra? Och komma då med rimliga Inte så här drömmen och jag skulle, ja, vad skulle du ha gjort om du var han? Du hade, som du sa där då, jag drar tillbaka alla trupper från Mellanöstern. Vilket innebär att Israel då skulle bli direkt attackerat. Hur ska du lyckas med det?
Israel har också kärnvapen.
Ja, men hur, ja, precis. Men hur ska du gå tillväga som president? Precis. Berätta det för mig. Ge mig ett halvt A4 där du berättar hur du skulle göra i Trumps läge. Va? Nej, för det där är också någonting jag kan gå in på det nu som retar mig. Det är hela tiden det här att ja, Trump fattade ett beslut för ett par dagar sedan då, så här, nu är det tredje världskriget, krig mot Iran, nu går allt åt helvete, död åt USA, jag hatar Trump, och så ett par dagar senare blev det ingenting utav det. Och nu ska han så hit och dit med Trump. Alltså, han var aldrig our guy. Det är ingen som har trott det. Eller av de som trodde det blir besvikna. Vi trodde inte det. Vi konstaterade bara att han kommer göra bra saker utifrån.
Men vad menar du med our guy där? Du menar
han är inte vit nationalist. Nej, precis, precis. Hans dotter är gift med en ortodox jude. Ja, trodde någon. Och det där är också för mig helt oförstått. Hur kunde någon tro från första början att han skulle vara oss? Dottern är gift med en ortodox jude. Han har shady business i New York. Har haft, liksom, kom igen nu. Men i alla fall. Och så det här hela tiden känslomässiga. Hade vi haft Hillary Clinton, jag såg att någon sa det, jag önskar att jag inte hade röstat på Trump. Okej, då hade vi haft Hillary Clinton.
Det är ju det alltid. Och det är ju liksom det enda argumentet som behövs.
Men å andra sidan, om man då tror på idén om att det måste bli åt helvete innan det blir bättre. Ja, hade vi haft Hillary Clinton, då kanske vi hade haft World War tredje världskriget. Ja, alltså, och då måste ju alla de här människorna vara glada. Jag tror, det verkar ju finnas en betydande andel människor som vill ha tredje världskrig. Ja. De sitter och önskar det, för de tror att då kommer konan arierna resa sig från askan.
Nej, de kommer ju vara aska då, för de har ju skickats ut i de här krigen i många fall.
Precis.
Nej, alltså tänk om Hillary hade... Jag vet inte, jag kanske överdriver, men tänk vilket annorlunda 2020 vi hade haft.
det kan jag säga, det hade vi haft.
Fy och fy. Lite mer om samma ämne här... Jag vet inte vad han hette, den unge mannen som leder Iran. Jag minns inte det, så du kommer... Vet du det? Vad heter det, Irans president? Borde man veta det? Eller?
Rouhani.
Ja, bra.
Någonting.
Qasem Soleimani, han är ju stendöd. Hassan Rouhani. Han twittrade ju här igår. Antar att man ska ta det för allvar. Han hyllar ju då Soleimani och säger sen att vårt sista svar då, eller vår sista liksom steg i hämnden på hans mord är att vi ska sparka ut alla amerikanska trupper ur regionen. Jag vet inte om man menar just Iran då. Och där kan man ju lätt tolka som en sån, okej, det är bara det här, sen kan vi lugna ner oss.
Absolut, och han är realpolitiker, han vet ju att en sån sak tar tid, om det nu skulle bli så. Och det har ju redan börjat, om vi säger så, så har det redan börjat. USA har lämnat, eller håller på att lämna lite i Syrien. Man har dragit tillbaka trupper från lite här och där. Trump har själv sagt att han vill avsluta krigen och ta hem trupperna. Där någonstans är alltså Rouhani och Trump överens med varandra. Du hade omröstningen i parlamentet som naturligtvis då inte erkänns för tillfället i alla fall. Eftersom det var för få kurder och för få, alltså den är någon icke-bindande.
Ja,
men det fanns i alla fall många som sa vi vill inte ha USA här. Och det skickades nog brev som ingen riktigt vet från vem till vart och så vidare och så vidare. Men det är ju så att även de delar, även alltså Saudiarabien eller Jordanien eller vad du vill, även de arabledare då som är lojala till USA eller den koalitionen, om för många av deras eget folk säger vi vill inte ha dem här, någonstans måste de börja lyssna till sist. Va? Och det är det här som har varit Irans naturliga strategi hela tiden, att skapa motvilja mot USA och ja, Israel behöver man inte, för ingen tycker om Israel. Inte ens Saudiarabien tycker om Israel.
Nej, jag tror inte ens Israel ibland gillar
Israel. Nej, ibland så är det inte då heller. Så att, nej, men, och det är ju ett långsiktigt mål. Då kan ju Rouhani då och Iran säga att ja, vi börjar komma en bit på vägen. Och sakta men säkert sträva mot detta och under tiden såklart då också ha bättre förbindelser med USA. Och det här är precis rakt motsatt det som krigssökarna och precis. Globalisterna vill. För de vill ha krig. Det är vad de vill ha.
Jag tänker, ja, men det ska ju komma ihåg att det är ju val här typ imorgon, känns det som. Jag tror, här på ett sätt händer, jag tror Trump kommer bli omvald nästan vad han än gör. Faktiskt till och med man hade startat kriga, för han har gjort så himla mycket annat bra. Men det här gör ju att många fler kommer liksom kunna ta han på allvar. För han är ju inte krigspresidenten, han har ju sagt i alla fall. Och här lyckades han avstyra.
Ja, han har ju hittills inte startat något krig.
Nej,
och det brukar ju som sagt, man brukar notera det att ett år innan val så brukar det bli krig. För det är liksom enda sättet att vinna ett presidentval på. Mm. Det skulle vara intressant att se om man håller hela vägen ut där. Mm. Men jag tror att hans stora bas av krigströtta amerikaner, de kände väl nu att fan vad skönt. Ja. Det var intressant att se, man kan ha ett könsperspektiv om man vill, men jag väljer att inte ha det. Men det var ju åtskilliga kvinnliga soldater framförallt som har synts på Twitter och liknande.
Jaha.
Där de har gråtit in i kameran och sagt, snälla skicka oss inte till Iran, hoppas det inte blir krig. Okay. I uniform.
Okay.
Alltså nästan till 100% då, kvinnliga soldater.
Just det.
Det har lyfts upp på lite sidor, de har visat och sammanställt det här då.
Men där har vi ju en fördel med kvinnliga soldater.
Ja, de vill inte kriga.
Nej, och det gillar, då ser folk detta och tänker, det här verkar helt sjukt, vi kan inte skicka ut dem i krig.
Problemet är om din fiende i det här fallet, ja. Irans revolutionär nära garde ser att okej, ni har fruntimmer som gråter. Vi har män som vill dö.
Men Magnus, här är det ju. Det feministiska självförsvaret. Det är ju så här det är. Du har bara kvinnliga soldater som står och bölar i frontlinjen som gör att fienden känner att vi kan inte anfalla de här.
Det kanske funkar det mot andra vita nationer. Jag vet inte om mexikanska maffians auto...
Jag tror till och med de skulle vara, det här är för patetiskt. Det är för patetiskt. Vi kan inte.
Problemet är väl de fruntimmer i det fallet då, som inte gråter utan som har någon extrem sån där sadistisk ådra.
Kom igen
då. De vill plåga alla män. Som...
Du GP vet du.
GP vet du, fint.
Tycker du upp lite bra grejer ibland, trots allt. Är det Karin Pihl som har skrivit på ledarplats här att välfärden har blivit en bankomat för brottslingar? Det är förvisso inget nytt kanske för någon. Men det är nog intressant, hon går igenom här lite på alla olika härliga sätt man kan få ut pengar från bankomaten Sverige. Och det är...
Berätta för mig.
Ja, det är... Jag ska inte säga avundsjuk, men alltså det är ju så lätt och det är så fruktansvärt mycket pengar för ingenting.
Mm.
Och det blir, jag har inte riktigt vant mig vid det här, för å ena sidan har vi det här väldigt kalla byråkratiska Sverige där du som cancersjuk, enbent, ibland typ döende person får höra av Försäkringskassan att nej, men du kan alltid jobba 87,2%, det har vi minsann sett. Eller om du inte kan jobba så har de räknat ut att du får typ 2 och 3 att leva på och sådär. Det är ena sidan.
Mm.
Å andra sidan är det absolut ingen koll överhuvudtaget. Mm. Där vem som helst mer eller mindre kan klampa hit och ha 17 olika identiteter och få lika många olika sorters bidrag.
Mm.
Och de här två sakerna samexisterar.
De gör ju det. Och det är väl i sig då intressant. Nej, jag måste säga det bara innan vi går ner lite. Det här Pilskan är ju... Hon har gjort en... Alltså hon, det är ett bra tillskott på GP.
Ja, GP har ju varit rätt bra.
Måste jag säga.
Faktiskt på många sätt. Och dålig med, men i den...
Det är ju en klassisk gammal media. Det de gör är att de har en ledarsida som är intressant. Började ju med hon som nu heter Alice Teodorescu Måwe, tror jag heter.
Just det, men de började för ganska länge sedan, får man ändå säga.
Ja, absolut. De såg vartåt och barkade här nu.
Ja,
men berätta för mig Daniel, hur kan jag tjäna pengar som
icke-svensk? Ja, precis. Hon tar ju upp här då lite viktiga datum, jag ska säga viktiga tidsepoker. Först är då EU-inträdet givetvis, där vi på ett sätt suddar ut gränserna i Sverige. Det var ju bara att klampa in här. Och där var ju man ute och varnade, Göran Persson var ju där ute faktiskt och sa att ja, det är lite risk här för det han kallade social turism.
Oj, vilken rasist han var.
Så kan du ju inte säga. Nej. Man avfärdade bara den här kritiken. Om vi bara stannar där, tycker jag är ett tecken på igen, dum eller ond. Här blir jag så här, ond.
Ja.
Måste man ju ha fattat.
Ja, det
att
måste
om du öppnar välfärd.
Å andra sidan, du vet, det tog bra länge. Det var,
jo visst.
Vad var det, 10 år sedan när tiggarna började ordentligt synas? Men det vi hade innan som man började se, det var ju de här baltiska, alltså ligor från Polen, och du hade andra såna här Baltikum, Balkanligor, så det här med att råna panschisar, vissa typer av bedrägerier och så vidare, det kom ju där ganska snart när vi hade Schengen och liknande.
Ja, jag tror det drog igång rätt fort, det är bara att vi inte fick så mycket information om det. Jag vet ju att zigenare fick ju komma till exempel och mer eller mindre, de kunde komma hit och vända så fick de med sig 30 000 hem eller 50 000 eller vad det var.
Vi hade ju inte den kraften, alltså alternativmedia så lik fanns ju inte på samma sätt.
Sen tror jag att vi hade råd på ett annat sätt.
Ja, det märktes inte så mycket. Det tar tid att bryta ner systemet.
Ja, precis. Sen då såklart 2015, man menar att det var en slutgiltig knäck då när de här öppna gränserna då, den så kallade flyktinginvasionen, den så kallade massinvandringen, de här öppna gränserna gjorde då för möjligt att folk helt utan ID-handlingar, igen Sverige som är väldigt noga med, man får ju knappt hyra en film utan ett giltigt lägg, men att komma hit och få allt.
Du är så jävla gammal, man kan inte ens hyra en film, det finns ingenstans.
Är det så?
Det finns ingen, vart och då, hyra en DVD, har du sett det någonstans?
Nej. Och jag kan sakna det. Det tycker jag var så mysigt när man var liten. Det ska vi inte gå in på för länge. Men du vet, man visste ingenting om några filmer. Nej. Man gick ner, man kunde knappt läsa. Man tittade på omslagen och baksidan. Mm. Oh, här är något som sprängs. Mm. Den tar vi.
Den tar man.
Mycket dåliga filmer såg man.
En moviebox fick man i hand. Precis.
Skit i det. Vi har då, till exempel. alltså sagt, blir avundsjuk. Du bor någonstans i något land.
Mm.
Mm. Du har en släkting. Som är lite mongo kanske. Mm. Eller inte mongo. Mm. Du kan hitta på att han är mongo. Du tar med han till Sverige. Mm. Där Sverige då kommer fram till att den här personen är lite mongo. Han behöver ha lite hjälp. Mm. Och då anställer du såklart dig själv och dina släktingar. Det vill säga assistansersättningen. Den är som man säger särskilt utsatt. Funktionsnedsatta utlandet hämtas till Sverige för att på så sätt göra det möjligt för anhöriga att arbetskraftsinvandra.
Mm.
Då har man alltså ett jobb i Sverige. Men vad det innebär. Som personlig assistenter. Trots att ingen eller mycket liten assistans utförs. Bara där, då har du fått den här biljetten in, nyckeln in. Du jobbar lite grann och då har du väl också tillgång till, jag menar, snart A-kassan ska man ju sänka kraven på. Försäkring, du har gratis sjukvård, du har allting det här. Plus då att du, om den här personen kanske inte ens behöver assistans så behöver du inte ens jobba för de här pengarna. Tänk dig en familj. Det är tre anställda som ska ta hand om en bror. Det blir det klart. En och annan peng där.
Klart, brorland behöver lite stöd. Jag måste bara ta lite så här personliga erfarenheter då.
Mm.
Jag är ju svensk medborgare. Jag har varit det sedan födseln. Jag har varit i 42 år nu. Min bättre hälft är svensk medborgare sedan födseln. Och min son är svensk medborgare sedan födseln. Vi flyttade utomlands några år. Jag tyckte det var en bra idé. Och det var det på många sätt och vis. Vi flyttade hem här i somras. Och då måste man ju så att säga komma tillbaka. Vi var borta i 4 år från Sverige. Så måste man komma tillbaka i systemet på något sätt. Naturligtvis. Man måste ju göra rätt för sig, som det heter.
Oh ja.
Och barnbidrag är ju sånt där som vi alla har rätt till.
Just det.
Vet du hur mycket jag fått i barnbidrag för grabben sen vi flyttade till Sverige?
Vet jag inte, men om jag gissar på ganska exakt 0 kronor.
Mm, 0 kronor helt rätt. Vi har inte hört någonting.
Nej.
Försäkringskassan har ännu inte återkommit. Det är visst handläggningstid på det här.
Ja.
Det sker ju per automatik, va? Det här var ju något som Don Eriksson, vår kollega också.
Men förlåt, kan ni få retroaktivt då? Eller?
Ja, när det väl godkänns. När han väl konstaterar att ni är ju svenskar.
Så kommer du få barnbidrag för den tiden ni har bott i Tyskland?
Nej, nej, nej.
Nej, okay.
Nej, för det får man ju i Tyskland då. Där gick det ganska snabbt att få Kindergeld. Nej, så att det ska man då få det om det finns några pengar när det är dags. Men det kan, som jag hörde, ta upp emot ett år innan de godkänner för oss då, och vi är svenska medborgare. Om du är nyanländ så lovar jag dig att inte ta ett år innan det här kommer igång, utan det går ganska sådär. Om ni hörde så var det fingrar som knäppte. En annan sak som jag lärde mig, det var att man bör ju ha så kallad F-skattesedel, va?
Just det.
Mm. Och tack och lov så har man fått, om man sparar undan lite pengar så kan man leva utan att få pengar. Och det är viktigt att komma ihåg om man flyttar tillbaka till Sverige som svensk.
Just det, ha ett startkapital.
Ha ett startkapital, ja. För att du som svensk kommer hamna längst ner i kön. Mm. Jag väntar fortfarande på att, jag fick nej på F-skatt först en gång. Och det enkla skälet att de ville se att jag inte hade skatteskulder i Tyskland.
Okay.
Och att försöka få dem att diskutera med varandra och sådär, det var inte det lättaste. Och det, också, det tar då 2 månader, ett svar. Och sen när man får det var jättekul. För när Svenska Skatteverket då skickade till mig, ja, du måste komplettera din ansökan. Du ska skicka in ett bevis från Tyskland på att du inte har skatteskulder och du har, det ska vara inlämnat om 7 dagar.
Okej. Okay.
Okej.
Bevis på att du inte har skatteskulder.
Ja, så att då får man då, på 7 dagar ska man höra av sig till tyskarna och be deras byråkrati att prestera ett brev som bevisar att jag inte har skatteskulder. Det ska in på 7 dagar, annars avfärdas allting. Så där, ja. Så att det gick ju inte, så nu är vi där igen då. Så att jag håller alltså fortfarande på att försöka få F-skatt så att jag kan få ut en vettig...
Har du fått tag på papperna från Tyskland?
Ja då.
Okej, bra.
Så att, men vi pratar alltså 6 månader senare. Mm. Och jag är svensk medborgare.
Just det.
Och jag har varit det sedan födseln. Just det. Det är intressant när du pratar om de här då, med mongo unga från andra sidan jorden. Mm. Alltså, jag fattar inte, du måste ju ha, det är där det börjar. Det är två parallella världar. Är du svensk, då är du körd. Mm, mm. Är du inte svensk och från tredje världen. Visst, är du britt som kommer, det är ett helvete det också. Mm. Är du tysk, ett helvete. Är du afghan, inget helvete.
Nej, och rimligtvis borde de ju ha på Försäkringskassan, alltså du har, de som jobbar mycket med afghaner bör ju fortsätta med det. Alltså för de kan ju de reglerna bättre. Och det är väl en stor grupp som är specialiserade på just det.
Ja, antagligen.
Sen är det några andra som får ta hand om de här jobbiga svenskarna då.
Ja, men sen är det ju det. Att man i Sverige, när grupp ställs mot grupp, vilket det alltid görs, så prioriteras inte svenskar.
Ja,
det är det här svenskarna måste förstå, att de är nedprioriterade. Vi är en andra klassens medborgare i vårt eget land, och de kräver att jag skaffar F-skatt så att jag kan betala moms och skatt så att de kan finansiera detta fortsatt. Va? Det är det här som man måste förstå. Det, ja. det är inte svårare än så. Det är ett groteskt övergrepp.
Jo, men det finns ju en sorts logik i det, om vi ser från deras synpunkt då, inte de här batikkärringarna som jobbar där. Det vill säga att du som svensk, du har lite pengar, du har lite kontakter, du klarar dig nog. De här stackars ensamkommande, vet du, de har ju ingenting. Och på ett sätt har de ju rätt i det. Nu skiter jag i de ensamkommande, givetvis. Men de hamnar ju på gatan annars, i många fall. Och du vet, bara knarka och tycker synd om sig själva och sådär. Så på det sättet, är ju, de ska ju prioriteras enligt hur man ser på...
Ja, ja, alltså det är klart att det finns en logik i det de gör. Det säger jag ingenting emot. Det är ju bara det att... jag menar, det finns en logik i allt, och också i detta. Man har bestämt att svenskarna är en andra klassens medborgare. Mm. Och när man väl har bestämt det, så har man ju skapat, bygger man en logik kring detta. Mm. Och du har helt rätt, så att jag förstår hur de tänker.
Ja, för de ser ju det som första klassens, alltså det vill säga, de är privilegierade svenskar. De klarar ju sig alltid.
Men det är ju samma som en god vän till mig som jobbar inom psykvården. Och han berättar ju då, ju längre det gick under den här flyktingkrisen, så kunde han konstatera att unga svenska tjejer som behöver få hjälp dygnet runt för att de annars har ihjäl sig själva, sparkades ut. Medan då unga icke-svenskar tog vårdplats efter vårdplats efter vårdplats. På grund utav, och det man motiverade med överläkare och liknande, och sa att ja, men alltså okej, Hanna här, hon har i alla fall en familj. Ahmed eller Afram, han har inte det. Då måste vi. Och det var order från liksom, ja, högsta ort. Ja. Prioritera bort svenskarna, de klarar sig själva, bort med dem bara. Och det ser vi ju nu, hur hemlösheten växer, hur svenska pensionärer går på gatan och så vidare och så vidare. Weimar på väg tillbaka.
Ja, visst. Läste om någon tjej som hade gått 5 gånger till psykakuten och varje gång sagt samma sak. Jag klarar inte av att leva längre. Det är något fel på mig, liksom, jag har sån oerhörd panikångest, kan inte hjälpa mig. Jag får lite tabletter och gå hem med dig. Första gången. Mm. Sen klarar den här kvinnan på något sätt att göra det igen och igen och igen. Mm. Och igen.
Ja, hon vill ju ha hjälp, det är uppenbart.
Men sen, 5:e gången, orkar hon såklart inte längre. Nej. Och det är ju blod på deras händer.
Det är blod på deras händer, men det är också i logikens, deras logik, så är det ju bara bra. Alltså, en jobbig liksom svensk som kostar jättemycket pengar, eller nya fräscha invandrarungdomar som ska in och arbeta för låglönejobb. Vi är inte värda ett dugg idag. Nej.
Kan jag få en snus av dig, Magnus, innan vi går vidare?
Ja, jag gav Daniel en snus i morse. Han fick valet. Han ratade det första valet.
Ja, lakritssnusen där.
Ja. Tobaksfritt lakritssnus gick inte alls för sig.
En krona här. En äkta svensk snus.
Precis, äkta svensk snus. Med äkta svensk tobak.
Ja, okej. Okay. Men då hade vi här precis, du importerade någon halv mongo där, ja. Och så bra. Mm.
Härligt, härligt. Man kan göra annat också, va? Man kan ju...
Jag bara hänga kvar det lite. Jag tänker på att det här sker... Alltså, jag är en avundsjuk, fast förstå mig rätt. Då har du alltså, du är hemma dygnet runt, gör ingenting, får svin mycket pengar.
Ja, precis.
Alltså, men, du har en assistans,
men det är ju samma, det är samma nästa, jag förstår inte. Om min, så här, Gud förbjude, det kommer ske förr eller senare, vi ska alla den vägen vandra. Men Gud förbjude, min mor eller far avlider, dör. Jag... berättar inte för systemet att de är döda. Alltså, hur är det ens möjligt? Okej, okay, de dör, jag berättar inte det och jag får pengar. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt?
Ja, precis, jag fattar inte heller det.
Vad gör man med mamma och pappa?
Ja, just det.
Vad gör de här? När de kommer hem till ettan i Rinkeby och mamma ligger död, vad fan gör de med kärringen, ärligt talat?
Jag har inte ens tänkt på, för jag vet, det här sker ju...
Liket måste ju
precis.
Ta som...
Men det här sker ju ofta, och det blir ju sjukt i sig. Alltså, folk kommer hit, får sin pension, sen drar ju de hem igen.
Jo, men det är ju där du har...
Bor i Afghanistan.
Ja, som han, försvarsministern i Irak, eller ministern i Afghanistan, ja, eller vem det var. Hans mamma var ju död, men får ju pension, ja, säger precis. De. Jag vet inte.
Och där kan man undra hur länge det kan pågå. För jag menar, de betalar bara ut detta. Om den här personen då som är död, när den börjar bli 105, 110, 120 år gammal, finns det någonting i systemet någonstans som reagerar? Jag tror ju inte det.
Nej, det tror inte jag. Det finns ingen spärr, finns ingen knapp. Utan det är det enda sättet. Mm. Eller är det svenska systemet så att jag kan bara skita i det? Kan jag gå till Fonus och bara, du, får ni undan morsan här då?
Jag tror inte det.
Nej, det tror inte jag heller.
Jag tror inte det.
Men de lyckas ju, för det här är ju något som pågår hela tiden, i stor utsträckning, och det är miljoner och åter miljoner svenska skattekronor som bara...
Och igen, det, som vanligt, finns en positiv grej på detta. Om vi bara kunde stoppa utbetalningarna, alltså pensionsutbetalningar till folk som varken bor här eller lever. Mm. Det är en ganska betydande summa. Som skulle kunna göra massa bra inom sjukvården till exempel.
Verkligen, verkligen.
Och myndigheterna har sett då att inom vissa grupper sprids tips på hur man kan kringgå reglerna, såklart. Det här är en hel vetenskap. Det finns folk som jobbar med detta. Det blir en sorts, inte skatteplanering är lagligt och bra och sunt på alla möjliga sätt, men precis på samma sätt som det finns folk som vet hur man ska göra för att betala så lite skatt som möjligt, finns det såklart folk som är väldigt duktiga på att ta ut så mycket bidrag som möjligt.
Visst.
Och kriminella, det har ju larmat om ganska mycket när Arbetsförmedlingen började med det här. Vad hette det? Lotsar, va? Hette det så?
Vad var det då?
Ja, det var ju en grej, det här, för det är kopplat till detta. Lotsar är då, det var något väldigt flummigt. Det var personer som skulle leda folk ut i arbetslivet på något sätt. Ja. Och det är en massa kriminella, vilket man får ge dem. De bara, här har vi ju pengar att ordna. Ja. Halvkriminella utlänningar som bara, ja, men jag kan vara bästa lots. Sen hotade de folk att, ja, du ska säga mig som lots, annars jag dödar dig och hela din cykel. Liksom. Och det här tyckte man fungerade jättebra, tills man såg att fan, det är ingen som får några jobb någonstans. Och de här lotsarna var väldigt hotfulla med mot arbetsförmedlingens personal, såklart. Så det blev ju sjukt dålig stämning. Och på samma sätt här då, så brottslingar, man hittar på ett jobb. Såklart, du går in till Arbetsförmedlingen och säger, åh, jag vill så gärna ta hand om massa lökhackare så här, och min pizzeria är jättebra, skicka dit 5 stycken. För vi vet ju att man får ju 80% av lönen betalt. Nu är det väl mer, nu är det väl 105% av lönen, tror jag.
Ja, precis.
Och ingenstans kollas det ju att de här personerna verkligen jobbar, givetvis.
Nej, men jag menar, för många, många år sedan när jag själv gick till Arbetsförmedlingen för att jag inte hade något jobb, trodde ni, ja. Ja, det slutade ju med att jag fick en jävla tillbaka kaka till sist, ja, i alla fall. Men min arbetsförmedlare, han bara, liksom när han fattade att jag kunde typ prata svenska och hade huvudskaft, han sa, du behöver komma till mig en gång i halvåret. Mm. Alltså, håll dig borta. Jag bara, liksom, vad är det? Men han hade, jag tror han var en, och han hade 300 arbetssökande. Just det. På sig själv. Ja. Och de var väl 10 stycken på det kontoret. Eller något. Så här, okej. Så det är klart, de har ingen koll. Och som du säger, när då Afram kommer in till han och så bara, lökhacka mitt jobb, pengar, ge. Absolut, självklart.
Hur många kan du ta? 20?
Ja,
ja, mycket lök.
40, 40, 40 kanske. 40 kanske. Precis. Du behöver en tomathacka också. Nej, men ser du också det intressanta mönstret här? Det de gör, det är att de är en stat i staten. De här kriminella har ju skapat de här hierarkierna, och de skapar ju en hel struktur kring detta. Och sen blåser de staten på pengarna. Mm. För jag menar, staten beter sig likadant. Det är genom hot och våld som de upprätthåller hela systemet.
Ja, visst är det så.
Jaha, du är arbetslös. Mm. För att få det här så måste du göra, och så vidare. Den här utlänningen, han går ju till sina, om du ska ha pengar, om du ska funka, ge mig och gör så. Mm. Så de har ju hela strukturer. Det är det som vi har pratat om i alla år. Men som då Pilskan här skriver om. De har ju hela strukturer. De har alltså en antistat, om vi säger så. En antisvensk stat. Mm. Som går i clinch med AB Sverige för att bara tömma pengar. Mm. Och vi, Svenne Banan då, sitter... Jag vet att ni blir arga en del när jag säger Svenne Banan om svenska, men det är fan vad de förtjänar att vara. De sitter där och kliar sig i huvudet och fattar inte vad som händer.
Nej, och nu kanske det är massa regler i det här, och det kanske är massa regler för svenska. Ja. Men egentligen, vad skulle hindra dig och mig från att vi skapar ett bolag nu som gör stolar, säger vi.
Ja.
Och så hyr vi någon lokal här någonstans.
Ja.
Och så går vi till Arbetsförmedlingen och säger, vi behöver 10 stycken gärna nyanlända, för sånt gillar vi.
Ja.
Får vi 80% av deras lön betald.
Ja.
Vi kontaktar de här personerna och säger, ni behöver inte komma hit överhuvudtaget. Ni får 100 spänn om dagen. Håll er bara här bortifrån. Mm. Och precis som du säger, jag tror att på Arbetsförmedlingen skulle de bara sucka och vara jätteglada över detta. Vart finns kontrollsystemet? Kommer det en kontrollant då en vacker dag oanmält på besök till vår stolsfabrik och kontrollerar att det verkligen gör stolar där?
Antagligen inte. Om du är, alltså, om det är så att du är i den här branschen, så tror jag att man gärna spar in på kontrollerna. Däremot om du är en helt vanlig verkstadsfirma,
ja,
då kommer
de
att kolla liften för dig och ge dig 30 000 i vite.
Smart.
Så att det, ja, det är smart. Skillnad på människor och människor, såklart. Och svenskarna är, återigen, bara så att ni vet det, kära lyssnare. Ni är andra klassens medborgare. Ni har inte, låt mig upprepa, ni har inte några som helst moraliska skyldigheter gentemot denna stat. Mm. Kom ihåg det som är det nationalistiska ledordet. Vi älskar vårt folk, men vi hatar denna stat. Mm. Glöm icke detta.
Delar av vårt folk är det för min del, kan jag säga.
Ja, nu ska vi inte komplicera saker.
Nej. Och det här är ju såklart inte bara pengarna de vill komma åt, utan om du får en sån här låtsasanställning då, om man ska kalla det, så får du ju tillgång till välfärdsförmånerna, vilket är egentligen det riktiga priset där, det vill säga sjukvård, skola, ni vet allt där, pension, allting som finns. Och det är inte alls ovanligt då att man... Nästan, jag ska bara svära. Du kommer hit, du får ett låtsasjobb, sen åker du hem igen.
Ja, det är det som är intressant.
Och då fortsätter ju välfärd. Alltså...
Men det, min vän, är ju kanske ändå ganska bra.
Ja, det är väl bättre. Ja, jo, det är klart. Ja,
men om vi ska vara, sådär, du vet, visst. Nu blir folk arga igen då. Men om vi ska vara sådana, okej. Okay. Om alla som inte är svenskar eller europeer åker hem. Och vi ger dem en lön. De får en lön varje månad.
Så kom inte hit. Bara,
så ni får uppehälle i Afghanistan. Ja. Alltså ett par tusen. Liksom. Mm, mm. Det är i reda pengar billigare.
Ja, oh ja.
Det skulle vara billigare att ge 2-3 miljoner icke-svenskar lön varje månad i sina hemländer än att ha dem här.
Ja, billigare och bättre på alla möjliga sätt.
Ja, definitivt bättre på alla sätt. Men det är ju intressant att göra den leken. Det är ju det med återflyttning och allting, det här man pratade om, återflyttning med bidrag eller liknande. Mm. Att, ja, men ni får 10 års pengar.
Ni får vad ni vill. Liksom.
Ja.
Ni får...
Vikten där är ju att gränsen sen är hermetiskt tillsluten.
Precis.
Men visst, det är billigare och bättre. Det skulle det vara. Det är helt absurt.
Men det är såklart något väldigt störande i det här. Att man
nej, tycker du det?
Precis.
Ja, men vad fan, jag får inte ens F-skatt. Nej, och det är så här, jag kommer inte ens undan en P-bot.
Nej.
Som svensk.
Nej, visst.
Men de här jävlarna.
Ja. Ja. Nej, det är som jag sa i början. Det är magiskt att de här två systemen funkar. Och de måste vara, där är det hermetiskt tillslutet mellan de här två systemen antagligen.
Ja, visst.
För det är inte så att det kollas lite, utan ena gruppen kollas exemplariskt, får man väl säga.
Ja,
kan ju gilla kontroller och sånt. Och andra kollas inte överhuvudtaget. Nej. Och reda upp i detta blir ju inte helt lätt då. Ni vet ju alla att det är en och annan person här som man inte har koll på, kan man ju ganska lugnt säga. Vi ska se här. Vad heter det? Jo, precis, samordningsnummer heter det ju. Samordningsnummer. Det här som med så mycket annat var kanske inte en bra tanke, men en slags nödlösning på, hade ju med EU att göra då. Att folk som kom hit och inte hade rätt sorters pass och sånt. Man måste ju kunna ha koll på dem på något sätt. Och då får de ha ett sånt här tillfälligt då, samordningsnummer. Men sen har ju det använts då för de 870 000 personerna som har fått det nu. Och så kommer man ju då på att hälften av dem har vi ju faktiskt ingen koll på överhuvudtaget. Och då menar jag det. Man skriver här, man har inte styrkt sin identitet. Det innebär alltså att du har absolut ingen aning om vilka dessa människor är. Du vet inte vad de heter, du vet inte hur gamla de är, du vet inte var de kommer ifrån, du vet inte om de är kriminella, krigsbrottslingar eller vad det nu kan tänkas vara. Och eftersom man har så extremt dålig koll på detta, för såklart, om inte jag har en aning om du bara har ett nummer, Magnus, inte ens ett foto på dig, antar jag, så kan ju du bara komma imorgon och få ett nytt nummer och en ny identitet. Och sen kommer du dagen efter det, då har du tre identiteter. Du vet, någon ställde upp så här att, ja, till exempel kan man göra så här. Din första identitet är arbetslös. Mm. Får du pengar för det. Din andra identitet har ett eget företag.
Just det.
Din tredje identitet är kanske skild då, så du får bidrag för det. Och varför inte ta en fjärde som bor någon annanstans? För då får du bostads...
Ja, som har Mongo som du kan ta hand om.
Absolut. Och jag antar, det finns väl inget som hindrar att du inte har 10 samordningsnummer?
Nej, varför inte?
Det är väl bara hur mycket du orkar hålla koll på.
Ja, men precis. Du kan ju anställa någon annan släkting som sköter det åt dig. Jag måste bara säga...
Man kan ju anställa sig själv, Magnus, kommer jag på.
Ja, just det.
Du
anställer dig själv för att sköta alla andra samordningsnummer du har.
Det borde man... Jo, nej, men alltså, du har ett företag. Med ett startar du ett eget företag, om man nu kan det. Sen har du 9 andra identiteter som jobbar på ditt eget företag.
Ja,
som du får bidrag för.
Fantastiskt.
Ja, och ett av dem kanske är Mongo.
Ja, varför inte? Nej, det är lysande. Jag häromdagen måste jag säga att det var nära att jag, alltså jag var inne i Hova då, det är så att säga centralorten precis bredvid Elgerås. Skulle handla lite på Ican och står i kön och säger någon jävlig tofflor, en sån här nyanländ som ska handla ostbågar och jävla mycket godis och snus och cig, eller inte snus, det vill han inte ha, cigaretter skulle han ha. Så står han där och tafflar fram och så ser jag att han drar fram någonting, alltså han har något form av kredit eller kontokort, vad heter det, betalkort. Och sen har han någon form av identifikationskort.
Sånt rosa eller?
Jag kommer inte ihåg vilken färg det var. Men det var uppenbart att det var ju, han var ju sån där. Va? Mm. Och bara så här, du vet, arrogant. Mm. Babblar i telefon. Och liksom slafsar fram och swipar sitt kort. Säger vare sig hej eller hej då eller någonting.
Swipar sitt kort.
Swipar sitt kort och går iväg med sina matvaror. Mm. Det där är liksom sinnebilden där någonstans. Tänkte man, man borde gå efter honom och sen så bara slå ner han och råna honom och alla hans vänner.
Ja, för att jag tänker
bunta också ihop dem och så kastar de in container just det. Med liksom avsändare bort härifrån.
Jag har ju många gånger drömt. Man har ju lite våldsdrömmar ibland. Drömmar.
Nu så sätts det på inspelningsapparatur och det vässas pennor runt om.
Låt mig berätta om en, alltså när jag låg och sov så bara råkade jag drömma detta. Nej, men att man går fram till någon sån här yngling och bara hoppas att han kan svenska och bara hej, vad heter du? Så här, och så heter han ju något dumt och bara, vad jobbar du med? Inte något jobb. Nej, okej. Okay. Men det innebär att allt det du har på dig, allt du äger, det är faktiskt mina grejer. Så om jag kan få tillbaka dem nu så vore jag väldigt tacksam. Och så tar man tillbaka sina grejer.
Just det.
Och så säljer man dem och så distribuerar man de här då som Robin Hood faktiskt har gjort. Till kanske de gamla fattiga som vi också ser haspla runt i Hova ibland som får kolla vilka makaroner som är billigast för att de inte ska svälta så det inte blir kattmat ytterligare en gång.
Just det.
De står i samma kö. Mm. Som den här killen.
Just det.
Och visst, arrogansen är vansinnig. Jag var på loppis här förra veckan. Det är ändå lite liknande. Så var det någon en hudfärgshandikappad familj där inne. Med en tjej som kanske var 12 år. Så familjen gick ut. Och den här lilla tjejen skulle fram och köpa en mjölkkanna. Mm. Och det var en sån loppis som där är allting prismärkt. Mm. För de som säljer, det är så. Jag vet inte om jag har inte sett det innan, men runt här är det ganska mycket att man har ett bord fast man står inte där. Man har ett nummer på bordet bara. Sen går du fram till kassan och köper.
Just det.
Det vill säga man prutar inte. Hon skulle köpa den här mjölkkannan då för 10 kronor. Men den här 12-åringen tyckte det var för mycket. Så hon ville betala 5 kronor istället. Och då var det så skönt, för då var det motstånd. För då började de här sköna tanterna surt bara skaka på huvudet. Aha. Och jag började skaka på huvudet. Hela kön stod bara skaka på. Du är så här svenskt, man sa ingenting. Bara nej. Så blev hon sur och givetvis köpte inte den här kannan och gick därifrån.
Det blev ingen kanna där.
Då var det så skönt, för jag vet inte om hon hörde det, men jag sa ju högt, för jag var ju nästa i kön. Hej, jag skulle vilja betala det priset som står på prislappen. Det så tycker jag är ett bra system. Så då började tanterna nicka på huvudet istället.
Passivt aggressiva kommentarer
oerhört,
funkar
oerhört,
alltid.
Oerhört.
Jättebra. Härligt.
Det är skönt. Och jag menar, och bara det, för jag blir så här, när hon skulle pruta så står man ju bara och nej, gör det inte nu. Mm. Man kan ju tänka att de här tanterna skulle, ja men det är klart, du får köpa den för 5 eller säg 1 krona, ta den gratis, här får du 20 kronor, ta hela kassan, hej då. Men det är lite annorlunda här ute i alla fall.
Men det är ju det här också, det måste vi förstå, vi har pratat om många gånger, vi kan ju bara påminna oss själva att du har ju statistik som är på vår sida och den ger inte ens en promille av den känslomässiga reaktion som kommer när du ser det, när du tänker på det. Det är därför vi måste jobba med känslor återigen. Det är något som vi är dåliga på rent generellt. Mm. Men att förmedla känslor och få människor att fundera och tänka. Jag menar, tänk på det kära lyssnare. När du ser vissa handla, notera hur de gör. Vad är det för kort de lägger fram? Och tänk på att i det där kortet så är det pengar från dig. Berätta gärna det för dina vänner och bekanta. När du ser de där korten dras, då är det dina pengar. Det är dina pengar de drar. Va? Det är där någonstans börjar det bli väldigt sådär surt.
Ja, och alltså, försök framhålla det här huvudskakandet då, om inte annat. För jag tycker mig uppleva att i storstäderna så är det så här det är så underbart härligt och alla i kön, då måste jag tycka det här är härligt. Skaka lite surt på huvudet i alla fall. Ja. För att visa att jag gillar inte det här.
Men eller putta bort den.
Kan man också göra.
Fast det är olagligt.
Ja, det är det, så att, ja, vi börjar med att skaka på huvudet.
Vi vill sällan uppmana till olagliga handlingar.
Fortsättningsvis då, ja, och det här är ju med alla de här fusken då, det har ju uppmärksammats hit och dit, men som man skriver här i Göteborgsposten är att alltså åtgärden åt det här verkar vara ganska mycket, det är, man sätter sig och dricker kaffe typ, och skakar på huvudet. Ja, det här var ju inte bra, för det krävs så himla stora saker för att lösa detta. Till exempel samordningsnummer kan vi inte ha längre, det måste bort, och det är ju ingen liten grej. Vad ska vi göra med de 870 000 människorna? Jo, de ska vi skicka hem givetvis, men det är inte riktigt där vi har kommit än.
Nej, men det är ju ett pussel allting, och det är pusslet har byggts länge. Det är precis som när jag ondgjorde mig över att folk måste redovisa hur ska du göra om du är Donald Trump då? Hur skulle du ha gjort det? Det handlar om att vara väldigt väl insatt i hur systemet fungerar och maktbalans och liknande. Det är samma här. Hur ska vi stoppa det här? Ja, det går inte. Hade jag gått fram till den här Jehova och slagit ner han.
Mm.
Vad hade hänt då?
Ja,
om så här, men det är det man ska göra, revolution nu. Ja, men okej, jag startar min revolution i Jehova, på ICA i Jehova.
Det var
jag
en kommer jättekort exakt revolution.
Jag kommer på en person. Sen är den revolutionen över.
Precis.
Sen gör du samma sak. Sen gör 1000 hardcore nationella i Sverige samma sak. Mm. Men inte samordnat, för det kommer aldrig hända.
Nej.
Den revolutionen var jävligt kort.
Hjälper ju inte.
Nej, precis. Och där tror jag någonstans att huvudskakningar en mass på den lokala loppisen.
Alltså det börjar faktiskt där.
Gör ganska mycket precis. Mer i det långa loppet.
Ja, och man måste, jag försöker lära mig det nu för tiden här att om man ska rilla det till huvudskakningar, vet, och det är samma som det här med SD till exempel. Vad ska rilla det till om alla röstar på det? Jag vet inte, men det måste, vi måste ju börja någonstans. Vi kan ju börja med att många röstar på SD då, ja. I alla fall. För det är ju bättre än alternativet. Vi börjar med att vi skakar på huvudet i kön, för det är bättre än att inte skaka på huvudet.
Precis.
Vi börjar med att vara lite snäsiga mot utlandet. Vad det nu är.
Revolutionen börjar med huvudskakningar.
Precis. Ett missnöje. Och
det börjar att, okay. inte. Det börjar med huvudskakningar, inte med axelryckningar.
Just, ja, bra. Vilken titel på en artikel.
Mm.
Huvudskakningarnas revolution. Mm.
Precis, icke-axelryckningar. För det är nog helt
annat. Jag tänker på det nu. För det är väl en väldigt svensk grej. Du vet, knyta handen
tyst, i fickan. Tyst, skaka på huvudet precis, och precis. Se arg ut.
Ja, för jag tänkte, du vet den här muppiga nyckelskiten som var...
Ja, just det. Ja,
man skulle göra något liknande.
Bara stå och skaka på huvudet. Ja,
massor med folk som bara tittar så ut så här. Fantastiskt bra.
Ja, nej, men jag är helt för det. Det kan vi inkorporera i vår arsenal utav
i fria Sverige. Vi skakar på huvudet.
Ja, du ser.
Fika oss till segern.
Och fikar.
Precis.
Vi fikar arga och skakar på huvudet.
Ja. Ja, men och så vidare och så vidare. Och Karin Pihl avslutar ju så här. Vem tror att det kommer hålla i längden? En väldigt bra fråga. Det borde man ställa till dem som inte skakar på huvudet då. Okej, ni tycker det här. Ni säger att vi tycker att det är acceptabelt nu då. De kanske tycker det. Men imorgon då. Ni måste ju själva se att någonstans så tar ju det här slut. Pengarna tar ju slut. Nu är pengarna slut för länge sedan.
Men det ser de inte. Och det är ju det som leder fram till det vi befinner oss i. Filipstads kommun hade ju såg det här för länge sedan. Men de låtsas som om de inte ser. Va? Samma i Grums och samma i Sveriges riksdag och regering.
Just det.
Jag vet inte. Jag menar, den klassiska svenska idén har ju alltid varit att jag efterlämnar något bättre till mina barn. Men det skedde ett skifte i mentaliteten någonstans 60.
Mm.
Vi tar det för enkeltens skull.
Ja, men så är det.
Och så började man tänka att nej, jag skiter i vad jag efterlämnar. Utan jag bara lever och har det bra och gör karriär och sådär. Och så slutar det också med att ingen kommer till deras begravningar. Det är ju något nytt också. Det är inte så konstigt. Jag brukar bli upprörd över detta. Men jag förstår ju också någonstans varför skulle efterlevande i många fall idag komma till deras föräldrars begravningar. De levde ju sina liv själviskt. Ja, och lärde sina barn att vara själviska. Det enda som spelar roll är ju mig själv.
Och jag vill mena att det där är inte bara ett tankesätt, utan det är en helt annan sorts person som fanns förr. Jag vet, jag har tagit upp det här exemplet innan, men jag gör det gärna igen. Det här när man planterade, för det gjorde man ju, man planterade träd för att en ek skulle under en eller kanske fler generationer växa upp för att den generationen skulle kunna bygga en schysst båt.
Ja.
Det är liksom inte... Jag tror inte det var att man tänkte liksom inte på ett annat sätt. Som sagt, man var en helt annan person som levde i ett helt annat tidsperspektiv. Alltså dygnet runt hela tiden. Mm. Du såg på världen på ett helt annat sätt. Du kanske såg mycket mer då att jag är bara en liten kedja i detta. Ja, ja. Min familj är jag hela vägen.
Men det är därför vänstern vill ta bort möjlighet. Alltså det är därför vänstern inte vill att du ska ha arv.
Precis.
Det är ju för att du ska vara extremt kortsiktig. Ja, det ska inte spela någon roll. Du ska bli en maskin som bara gör. Ja, ja. För att om du har arv, möjlighet att ge ett arv, då finns det i alla fall några som tänker det, att okej, mina barn ska ha det bättre, jag ser till så och så och så, och så får de en bättre start i livet. Och då finns ju de som resonerar, varför ska någon ha rätt till en bättre start än någon annan?
Precis.
Det är socialismen.
Ja, visst. Nej, och det har man kanske själv till och med tänkt, han eller han har ju ärvt massa pengar.
Precis, fy fan för honom.
Precis, men där ska man ju egentligen tänka, ja, det här, alltså kedjan går vidare.
Ja.
Det är alltså, pappan dog, sen tar barnet över det livet och de pengarna och de resurserna och kan ge vidare till sina barn. Istället för att alla ska börja om hela tiden från början.
Men alla ska ju bara, alltså, man kan bara fan, vilken jävla lyckost som hade en far och mor.
Vilken bra familj. Vilken bra familj han är en del i. Så borde man ju verkligen tänka.
Utom vissa adelsfamiljer som var med och störta gamla kungar.
Ja, precis. Där blir det ju lite rörigt. Men även där får man alla... bra, kul för dem. Kul
ja,
för dem.
Herregud. Jag gillar adeln.
Gillar också adeln. Ja, vi ska också där ganska snart, men det hänger ju lite ihop här med ämnet. 2019 har vi stängt gränserna, vet ju alla.
Mm.
Rasistsossarna drog ju till det egentligen. Det är väl ingen som tror det. 2019 blev året med femte flest utdelade uppehållstillstånd någonsin.
Mm.
Då kanske man kan tänka lite så här, ja, men det var väl gött att det inte var mest. Nej, men de fyra åren innan är ju då alltså 2013, sen var det lite lägre, 14-15 inte mycket, men sen 16-17-18 innan det var mest utdelade, och det är sådana hissnande siffror, alltså från 2012 är vi långt över 100 000 uppehållstillstånd alltså, och rekordet då var ju 2016 med 150 000, nästan 151 000, men jag menar året innan var det 115 000, och man tänker ju ofta flyktingvågen drog igång då, den här stora 2015, det sa jag ju själv alldeles nyss, jo men om vi kollar 2012, då var det 116 000 uppehållstillstånd. 2013 var det 121 000, sen var det 115 000. Sen när den här stora vågen kom då, 2015 var det 115 000 och 2016 var det 150 000. Så det är ju bara 40 000 mer. 40 000 i sig är ju en helt, alltså det är ju en rejält stor stad. Så det var en rejält stor stadsökning mellan 2015 och 2016. Och jag menar, sen 1980... 2,4 miljoner uppehållstillstånd. Nu snackar vi inte städer längre, nu snackar vi ett land.
Ja, visst.
Förvisso ett ganska litet land, men ett helt land. Ja. Och idag har vi då över 10 miljoner. Och jag menar, 2020, ja, kan vara likadant.
Ja,
2021,
visst.
22, 23,
kommer se ungefär
2025 liksom. Vi måste förstå att det här kommer inte... Jag menar, vad måste vi ner till? Vi måste ju ner på ett minus här, va? Och vi har ju väldigt långt kvar till dess, givetvis.
Jo, men det är ju det. Jag menar, om du kapar siffran till hälften, vilket inte ens ser ut att ske, det är ju långt...
Ja, men en tiondel är ju mycket.
Ja, visst.
Alltså 13 000 människor.
Ja.
Oj, vad många det är.
Ja, men det är ju där vi hamnar hela tiden, demografin och så. Och det är här också som vi tyvärr då bara måste gilla läget, som det kallas. Det är så här det ser ut. Du har en befolkningsökning som beror enkom på att icke-svenskar och icke-europeer kommer till Sverige.
Nej.
Och de kommer att tära på våra... De kommer fortsätta tära på våra liksom välfärdssystem tills det inte finns något mer att tära på. När det händer, vilket kommer hända, då är ju frågan bara om du själv står redo att överleva det som kommer, eller inte.
Och om vi har byggt, för det måste ju till, Magnus, vi måste ju bygga ett separat system. Så, för jag menar, vi kan ju inte vänta tills sjukvården till exempel fullständigt har kollapsat.
Nej.
För det är först då de här kommer trötta på det. Det måste finnas ett alternativ för etniska svenskar.
Absolut.
Och en början på det är ju, som ni säkert förstår, det fria Sverige. Det är precis det här vi har i tanken med hela föreningen. Att bygga ett separat, en stat i staten på ett sätt som vi var inne på innan. Gå in på detfriasverige.se och se till att vara med i detta. Sitt inte på sidlinjen längre och bara förfaras dig, utan var med för 100 kronor i månaden. Det är det minsta vi begär, och det är det absolut minsta man kan tycka att man vill, till exempel att ge till sina barn, så att era barn har någonting att komma till. När Sverige kanske upplevs eller faktiskt är ett evigt kaos, så måste det finnas någon slags öga mitt i stormen, och det är absolut det fria Sverige. Gå in på detfriasverige.se och bli genast medlem. Har ni barn så är det bara att bli familjemedlem. 150 kronor så kan hela familjen vara medlem. Ja, det är väl det, Magnus.
Ja, det är väl det.
Det blir mycket om Bankomat Sverige idag, men det kan vara värt att minnas och uppröra
sig
över.
Ja, men man måste påminna sig själv. Återigen, som vi inledningsvis sa, den dagen vi slutar att haja till, den dagen vi slutar bli någonstans förvånade över hur situationen är, den dagen har vi vant oss vid det. Och det är inte, vi ska inte vänja oss.
Nej, men precis. Och jag får väl erkänna att inflödet av utlänningar är ju någonting man... Det har man nog inte vant sig vid, men säg acceptera tillfälligtvis då. Gruppvåldtäkter har jag fortfarande väldigt svårt att på något sätt acceptera ens tillfälligtvis. Att välfärden rasar med alla personer som inte får hjälp har jag också väldigt svårt att acceptera. Men att vi har väldigt, och det kanske är, Magnus, för att få minusinvandring ser man ligger väldigt långt in i framtiden. Andra problem, jag menar, vi skulle kunna få tryggare gator, särskilt om vi flyttar tillsammans. Det skulle, kan man se lite kortare perspektiv.
Ja,
det går att lösa inom 10 år liksom. Och samma sjukvård och så här, det ska nog gå att lösa. Men få ut de här kanske 2 miljoner människor från Sverige kommer ta lite tid. Men det måste vi göra. Igen, tänk på att du är en lång kedja. Du är inte en individ. Dina förfäder hade det rätt tufft för att du skulle kunna ha det bra. Kanske inte generationen precis innan, men om vi backar ännu fler generationer. Och vi är skyldiga dem att göra någonting. Helt enkelt. Innan vi avslutar ska jag bara lite fort dra vad som händer i det fria Sverige. 11 januari är det medlemsträff i Mjölby. 12 januari är det planeringsfika i Arboga. 25 januari har vi husdag här i Älgarås med föredrag. Den 2 februari kan man gå på Fria Svenskars jägarträff i Stockholm. Men sen har vi såklart den 29 februari Svegott och Vita Pillret alldeles live. Och lite längre fram där den 28 mars är det årsmötet för 2020. Mer om detta hittar ni genom att gå in på detfriasverige.se och klicka på evenemang. Så så kan ni anmäla er där. Som vanligt så vill jag be er att anmäla er gärna så fort som det bara går. Så blir det lättare för oss att planera och så kan även du garantera din plats. Med det så säger vi adjöken för idag. Först ska vi bara gratta Gunnar och Gunder på namnsdagen. Stort grattis till er och hej såklart alla till chatten. Jag har inte sagt det idag men ni sitter där och pratar med varandra och har det så trevligt. Vi hörs imorgon igen 09.00. Ser ni till att ha en riktigt bra och trevlig samt produktiv dag.